Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det har blivit onsdag igen och det har blivit dags för ett poddavsnitt från Pareto Podcast. Det här är nummer 44 och idag ska jag välkomna en kär gäst tillbaka. Vi ska prata om yieldkurvan, vi ska prata om börsen, vi ska prata om tillväxten. Har tillväxten verkligen peakat nu och hur kommer det då spela sig ut i aktiemarknaden och räntemarknaden kanske också vi kommer komma in på. Ja, vi har alltså mycket att prata om så jag tycker vi kör igång på en gång. Välkommen Christian Granqvist.
Och tackar.
Ja, vad trevligt att ha dig tillbaka.
Tack. Du är mycket trevligt att vara här. Jag har saknat dig.
Ja, detsamma. Och för de som inte minns så är du förvaltare på Lancet Asset Management. Nej, Lancelot.
Precis.
Vi pratade om det här sist ju, att vi har inte visste
vad det var. Fast det var inte det. Du trodde att min fond heter Camelion, vilket jag fortfarande tycker är väldigt
just
roligt.
Just det.
Fast den heter Camelot.
Just det. Ja. Fonden heter Camelot.
Ja!
Ja, och där har du lite gott och blandat.
Ja, där har jag lite gott och blandat. Det är en global aktiefond, men som också har möjligheten att kunna justera aktieandelen. Och också göra shorta upp till 20% av marknaden, ifall man skulle vilja det. Så att aktieandelen i fonden kan variera mellan 60% och 120%. Det är också möjligt att geara fonden eller låna pengar och köpa mer än vad jag har råd med.
Ja.
Det är ju något som så att säga, man brukar göra privat annars. Men här kan man alltså även göra det professionellt. Så att, nej, så det är som en aktiefond, det ska ses som en aktiefond. Men har lite mer större frihetsgrader än en vanlig aktiefond kan man säga. Så att lite extra allt kan man väl säga.
Vad tror du om börsen nu då?
Jo, men jag tror fortfarande att det kommer att bli bra. Och precis, för att har man ett uppdrag att kunna variera aktieandelen så måste man ju också ha en åsikt om det. Och kanske också kunna bevisa eller åtminstone styrka varför man tror det. Så att jag följer ju i huvudsak tre parametrar som jag tittar på. Så att, ska vi ta dem på en gång? Eller ska vi dra
nej,
på
men, det? Som lite, jag tycker inte att vi ska dra ut på det mer än nödvändigt. Utan bara
det kommer ingen så här reklamavbrott nu då? Så man kan liksom göra en cliffhanger? Eller?
Nej, nej.
Inte än? Nej. Okay. Det ena som ska finnas på plats är ju stigande tillväxtförväntningar. Det vill säga att framtiden ska se bättre ut än vad nutiden gör. Och det är ju här vi kommer in på din förhatliga yieldkurva som du brukar häckla mig för. Men som jag då hävdar har haft rätt i 70 år. Men för ett sätt att mäta huruvida tillväxten kommer att vara bättre om ett par år än idag. Det ser bra ut nu, den brantar. Och när den brantar så är det på 12 månaders sikt generellt sett positivt för börsen. På samma sätt, och man kan ju tycka då att som du har varit inne på att ja, men det är ju mambo jumbo. Liksom. Det är ju, men i själva verket så är det ju, liksom, man jämför ju två saker som hänger ihop. Det vill säga räntan på kort sikt och räntan på lång sikt. Och de här borde ju hänga ihop. Men till saken hör ju att den ena så att säga, styr centralbanken över. De kan ju så att säga, justera korträntorna. Och till och med ha negativ ränta som vi har i Sverige eller har haft i Europa under en period. Och på så vis, så att säga, och det är ju tecken på hur mycket de stimulerar ekonomin. Och när de då stimulerar kraftigt, som det är idag, runt om i världen, det är ju nollränta precis överallt. Då, så att säga, om inte det finns något annat som stör, en brinnande pandemi eller någonting så, eller om man tror att pandemin håller på att på något sätt kanske klinga av, då kommer ju långräntorna att stiga och vara högre än korträntorna. Och det här är, så att säga, vare sig du tror eller inte, logiskt.
Ja, nej men jag är inte emot dig, varken dig eller yieldkurvan.
Nej,
men jag
känner bara så här,
det är ju klart att långräntan kommer vara högre än korträntan när korträntan är minus eller noll.
Ja,
Det är precis. Inte konstigt.
Och då ser det ju bättre ut. Det marknaden säger så att säga, då är ju att framtiden ser ljusare ut än vad det gör idag. Det vill säga att tillväxten kommer att vara högre då än idag.
Ja, men så det där är vi överens.
Bra.
Och sen så undrar jag då vad är det nu jag undrar?
Ja, jag kan fortsätta så kan du fundera lite på din fråga. För att motsatt situation gäller ju då om centralbankerna höjer korträntorna. Och då stramar de ju åt ekonomin. Och det som händer då till syvende och sist är ju att yieldkurvan blir inverterad. Och det har ju då varit tecknet och så att säga, signalen för att vara så att säga, försiktig på börsen. För varje gång det har hänt sen efterkrigstiden så har det blivit en påföljande recession och en kraftig börsnedgång. Och det är också logiskt så att säga att om du har en situation där skuldsättningen är väldigt hög och där pengar på pris stiger, ja då kommer en del av den tillväxten som vi har idag kommer att försvinna eller så att säga, slösas bort på högre räntor. Det är liksom det blir som en skatt på tillväxt.
Mm.
Och därmed så att säga så kommer ju då, om det inte blir en recession så kommer åtminstone det vara så att tillväxten blir lägre framgent än vad det är idag.
Mm.
Men där är vi inte idag som sagt, utan idag är vi det att alla stimulerar för fullt och långräntan stiger, vilket då gör att vi får en brant yieldkurva, och det är generellt sett då positivt för alla olika typer av risktillgångar.
Ja, men det är där jag är lite fundersam. För alla marknaden är ju jätteorolig för stigande långräntor.
Mm.
Så varför är det en positiv indikator?
Ja, alltså långräntorna får inte stiga för mycket, men än så länge har de ju inte gjort det.
Nej, men de har stigit ganska snabbt.
De har stigit snabbt, men från alltså, USA då, som är, om vi fokuserar på den, för det är ändå där det mesta händer först. Så var långräntan 70 punkter, alltså 0,7%. Och så har den idag stigit till 1,6%. Och det är klart att det är liksom mer än dubbelt så mycket, men det är en enormt låga nivåer. Om man tänker sig att inflationen idag är någonstans mellan 2-3%, så har du ju en negativ realränta, alltså priset på pengar efter inflation är fortfarande negativt.
Mm.
Så att det är ju inte så att vi har höga räntor. Det är ju fortfarande, om du lånar pengar och köper en tillgång som ger dig bara inflationen, vilket generellt sett skulle vara en ganska dålig liksom, placering, men bara inflationsskyddar pengarna, då tjänar du pengar varje år. Men medan räntan är lägre än så, det vill säga att du får inte ens, om du placerar i obligationer så förlorar du pengar realt varje år.
Ja, det är därför man ska placera annat.
Ja, och så då är det ju inte negativt, då är fortfarande räntan för låg. Men det är klart att om man höjer räntan så mycket och långräntan stiger så mycket så att priset på pengar är väldigt högt, alltså att realräntan är, låt oss säga, ett par 3%. Kanske i dagsläget, historiskt förstås ännu högre, då börjar det ju liksom kosta pengar att låna realt.
Mm.
Och då måste du ju så att säga, då måste ju tillväxten vara bättre där framgent så att säga. Men vi är inte där än, vi har liksom, USA är en dynamisk ekonomi som inte ska ha negativa realräntor. Det är inte liksom, det är inte rimligt. Då är det väldigt stimulativt, och det är fortsatt positivt för risktillgångar. Däremot, men så händer ju andra saker när räntan stiger, men det kommer vi tillbaks till, och då med ledarskap på börsen och så vidare.
Mm.
Hur som helst, i min värld så att säga, så är den här indikatorn, det är check på den,
mm.
så att säga. Tillväxtförväntningar, och det är, man kanske inte ens behöver titta på yieldkurvan, man kan konstatera okej, okay, vi har varit igenom
där. Jag är inne på att jag inte doktorerat liksom yieldkurvan så att jag ska inte uttala mig om den egentligen, men jag tänker bara, finns inte andra saker som kanske är bättre att titta på i och med att vi också har så låga räntor, det kanske inte är det bästa jämförelsen man kan göra just nu, det finns väl annat som man kan titta på.
Ja, you tell me. Så att säga, den enda liksom indikatorn som jag har tyckt fungerat över lång tid är yieldkurvan. Det finns säkert andra. Men det är ju därför vi också har tre indikatorer för varför man ska vara positiv på börsen. Så att säga. Men det här är en och det är check på den. Och och som sagt, egentligen är indikatorn att det ska vara högre tillväxt i framtiden än idag. Och jag menar, jag tycker på det sätt som vi är just nu kan man ju liksom bara sätta sig ner och så här, sunt förnuft. Okej, vi har precis varit igenom en pandemi. Krogarna stänger klockan 8. Ingen vågar åka och handla. Så att säga, tror vi att tillväxten kommer att vara högre om ett år när alla har fått vaccin eller inte? Så kan man också säga, men det är svårare att bevisa det på liksom, och det är svårare att ha samma kanske indikator om man tittar historiskt, så att eftersom det här händer ju inte varje år, men just nu så är det ganska lite no-brainer att om inget väldigt märkligt inträffar så kommer vi ha en högre tillväxt eller en bättre ekonomi om ett år eller två än vad vi har idag.
Och det är ungefär på 1-2 år du tittar på då?
Nej, ja, yieldkurvan tittar ju egentligen på 10 år, eller skillnaden mellan 10 år, men i den här lite mer förenklade, så att säga, bara se sig omkring-varianten så får man ju, då tror jag det är svårt att blicka mer än 1-2 år framåt.
Mm.
Så att återigen, check på den säger jag då.
Ja.
Andra indikatorn, det man vill är ju att risken på marknaden ska upplevas som hög och kunna komma ner. Och då är det samma sak här, att här kan man ju liksom mäta risk på massa olika sätt och vissa är bättre än andra. Ett sätt är ju att titta på den så kallade VIXen, det vill säga den implicita volatiliteten på optionsmarknaden. Det är ju en väldigt komplicerad indikator egentligen, men den har varit väldigt känslig för förändringar i risk. Den tenderar att ligga mellan 10 och 20 egentligen över tid om man tittar i genomsnittet. I dagsläget ligger den strax över 20, så den har ju kommit ner från de extrema situationen vi hade för ett år sedan då den var liksom skyhög, men den är fortfarande förhöjd.
Mm.
Och då kan vi tycka så här, varför är det här intressant? Jo, för att volatiliteten och risken, den upplevda risken på marknaden styr hur mycket aktier som en hedgefond eller en allokerare kan placera i aktier eller i olika risktillgångar. Så att när den här sjunker så kan de allt annat lika allokera mer pengar in i aktier.
Mm.
Vilket gör att det styr flödena in i börsen.
Men hela den här, jag vet att vi ska komma in på valuebolag lite senare, men hela den sektorrotationen då, traden från tillväxtaktier till value, inte det ett mått på att man är beredd att ta lite mindre risk?
Nej, value är mer risk om man tittar historiskt, alltså cykliskt, men eller en annan slags risk kan man ju säga.
Ja, vi ska ju komma in på värderingar också, men jag tänker att det kan väl vara ett mått på att man vill ta ner risken i den typen av sektor som har gått väldigt, väldigt starkt.
Ja, just det.
Att man inte tror på tillväxt just där kanske.
Precis, det finns ju olika risker. Så det tyder på att man behöver diversifiera sin portfölj. Och det är ju också ett sätt att ta ner risken i portföljen. Men över tid att äga banker och cykliska bolag har ju inte varit riskfritt. Snarare är ju där alla problemen oftast hamnar. Medan om man tar tillväxtbolag, som är det som har gått bra över tid, har de varit mer stabila. Sen har ju de fått en jätteboost här på slutet. Men långsiktigt anses ju de vara mer sådär, ja, stabila. De är inte lika höga skuldsatta. Men de är ju mer räntekänsliga, så tillvida att en större del av värderingen är ju, ligger ju i framtiden, och om räntan då går upp då blir liksom framtiden lite mindre värd. Så att ja, vi kommer tillbaka till det, men jag tror inte att, eller jag tror snarare att det är så att när att orsaken till varför man har så att säga, tytt sig till tillväxtbolag, vare sig det är läkemedelsbolag eller teknologibolag, är ju för att man har känt sig mer bekväm med de vinsterna, för att man har varit osäker på vart ekonomin är på väg. Och i takt med att yieldkurvan då stiger, framtiden ser ljusare ut och att volatiliteten på börsen går ner, då vågar man köpa traditionellt cykliska värdebolag. Så tänker jag i varje fall.
Ja, jag tänker att det är mindre vågat. Men det kanske säger någonting om...
Du är en annan generation. Ja, precis. Hur många bankkriser har du varit igenom?
Alltså, jag var ju född 2008, men jag påverkades ju inte av den.
2008 var en västanfläkt jämfört med 92, kan jag säga. Då var räntan 500%, och då kan jag säga att det var inte yieldkurvan brant, utan då var den extremt inverterad. Och så gick alla svenska bankerna i konkurs, utom möjligen Handelsbanken.
Mm.
Det är olika slags risk, tror jag vi talar om. Men om man tänker sig traditionell aktierisk, så tror jag att många tänker just i termer av cykliskt. Att köper du, säg att du köper liksom Axfood eller någonting liksom slow growth liksom, mm, eller Astra eller någonting, det anses inte vara riskabelt utifrån ett traditionellt aktieperspektiv.
Mm.
Medans köpa en bank.
Jag tänker, tech som har fantastisk tillväxt men kanske inte har riktigt lika stabila vinster då, till exempel. Eller vissa bolag som har jättehöga värderingar, som kanske måste växa in i sin värdering. Det är ju lite högre risk än ett beprövat Atlas Copco eller...
Jo, jag förstår vad du menar. Och här skiljer sig nog också marknaderna åt lite grann. Att här i Sverige tror jag att man känner sig tryggare med vissa typer av bolag som Atlas Copco och Sandvik, som över tid har gjort det väldigt bra. Men jag tror att hade Atlas Copco varit ett amerikanskt bolag, då hade den kanske varit mer ett techbolag. Alltså de hade profilerat sig på ett annat sätt, inte kallat sig för verkstadsindustri. Utan där är deras verkstadsbolag, de liknar väl mer, försöker komma på någonting, Ramirent eller någonting. Där liksom, som lever väldigt liksom på en stark cykel och som hyr ut saker och har höga fasta kostnader och... Så att säga, den typen av affärsmodell. Jag tror att kvaliteten på svenska finverkstadsbolag, om man så säger, det är ju på gränsen till att liksom vara tillväxtbolag liksom utifrån ett internationellt perspektiv. Medan det finns ju, så att säga, ja, men råvarubolag kanske är ett bättre exempel då, på ett svenskt, alltså Boliden eller SSAB eller någonting som där de går liksom kraftigt i förlust när det är liksom lågkonjunktur, och sen tjänar de jättemycket pengar när råvarupriserna är höga och det är hög aktivitet. Det är kanske ett bättre exempel då än just verkstadsbolag.
Mm.
Men som sagt, banker är också ett bra exempel, så tillvida att så fort världen blir dålig, då de har ju liksom en instabil affärsmodell, så tillvida att de har med väldigt stor skuldsida. Och när tillgångssidan då tar stryk av en eller annan anledning, vare sig det är kreditförluster eller att de har placerat pengar i någonting som tappar i värde, så att säga, då blir de väldigt snabbt insolventa. Och det här försöker ju förstås Riksbanken komma åt genom att höja olika krav på eget kapital och så vidare. Och solvens. Så att det är ju inte ett oidentifierat problem. Men över tid är det ändå, det går väldigt snabbt för en bank att hamna i trubbel.
Mm.
I alla fall historiskt.
Mm. Ja, det är lite olika om man ser på risk också då. Jag tänker att nu vill man kanske ha mer beprövade affärsmodeller, stabila kassaflöden, den typen av bolag. Sen vilken sektor det är.
Ja, fast jag menar FANG-bolagen då, som har varit liksom poster child för hela tillväxtuppgången.
Mm.
Det finns ju inga bolag i hela världen som har bättre kassaflöden och vinster än dem.
Mm. Men där kommer vi in på din nästa punkt, värdering.
Ja.
Kan man inte dra där? För absolut, de har ju bra kassaflöden och allt det där går ju otroligt bra. Men då kanske man tänker att värderingen är så pass hög, så där är det ju risk.
Precis. Jag ska bara först liksom bocka av då att jag upplever att den andra indikatorn, så här risken i marknaden, den är fortfarande förhöjd och kan fortfarande komma ner. Så den är fortfarande positiv för aktiemarknaden. Så vi har två liksom gröna ljus där, om man så säger. Och den sista indikatorn är precis som du kommer in på här, det är ju värderingen. Man vill ju gärna köpa billigt och sälja dyrt. Och det är en sund liksom utgångspunkt. Och då måste man ju fråga sig var vi står idag. Tittar vi då på marknaden, vare sig man tittar på FANG-bolagen i USA eller om man bara gör en generell värderingsmultipel på marknaden, så konstaterar vi att i absoluta tal, om man jämför med historien, så är värderingen väldigt hög. Eller åtminstone relativt hög. Den kommer ner lite på slutet här, men medans om man då tar hänsyn till räntan, så ser ju så att säga situationen annorlunda ut. Och då är frågan, ska man ta hänsyn till räntan eller inte? Och om man då tror att räntan, som jag tror då, kan fortsätta upp, ja, hur mycket av det kommer att säga ätas upp, eller hur mycket av den räntejusterade värderingen kommer att ätas upp av att räntan faktiskt fortsätter upp? Och så att säga, då beror det liksom på, då får man ju hålla på och iterera liksom de här sakerna, och sen måste man ju också ha en åsikt om hur mycket vinsterna kommer att komma upp nu, om man tror på ett bättre tillväxt going forward än vad vi har idag. Så att den indikatorn är mer komplicerad och kanske inte lyser lika grönt som de andra två indikatorerna. Men det är ju fortfarande så att jag tror att jämfört med andra tillgångar, vare sig det är fastigheter eller obligationer, så ser fortfarande så att värderingen attraktiv ut. Vilket gör att jag tror att aktier kommer att klara sig, eller vara bättre placering än obligationer under alla omständigheter, även om räntan fortsätter upp. Jag tror ju att räntan fortsätter upp, men jag tror att den kanske går upp en dryg procent till kanske. Och då, det pallar aktiemarknaden, för det som kommer också hända då är ju att vinsterna stiger som konjunkturen blir bättre, och det nättar ut en hel del av den ränteuppgången. Så att jag är inte bekymrad för värderingen i sig, i och med att jag tycker vi är liksom i princip i botten av konjunkturen, eller har varit i botten på konjunkturen och är på väg upp, och då ska värderingen vara hög. Och det kommer att gå snabbt beroende på hur mycket räntorna eller hur mycket vinsterna går upp också. Och det ser man även att redan nu när börsen har stått lite stilla ett par månader och vinsterna har börjat gå upp, då ser redan nu värderingen lite mer attraktiv ut.
Mm.
Min poäng är den att det är ju de stabila kassaflödena i termer av FANG-bolagen och så vidare, om man tittar på USA i alla fall, som fram tills egentligen i början på året gick bäst. Så att, men det är möjligt att i Sverige har situationen varit lite annan, där rätt många småbolag har gått väldigt starkt och de kanske inte ens har börjat tjäna pengar. Och IPO-marknaden här är jättestark med börsintroduktioner och så vidare. Och det är väldigt mycket förhoppningar om framtiden, så att säga. Och så att där är jag helt med på att de har ju, men det brukar ju ske när så att säga, när man tror att cykeln ska vara stark, eller att man, och det hänger väl ihop med riskaptiten också. Det är möjligt att om man skulle mäta alla de här sakerna liksom, eller titta på det bara isolerat i Sverige, så skulle det se lite annorlunda ut. Men det tror jag inte spelar egentligen så stor roll, för att jag tror fortfarande att det är USA som kommer att leda vägen i det här. För jag menar, i Sverige har ju inte räntorna gått upp i någon större utsträckning, men börsen har ju ändå reagerat på samma sätt som den gör i USA. Så att det är liksom, det är fortfarande så att säga styrt av makro i USA.
Så tillväxten, du tror att tillväxten fortsätter, är på väg, ska fortsätta ett tag till då?
Ja.
Om vi sammanfattar det så.
Precis.
På Pareto Securities har vi ett fantastiskt erbjudande för utlandshandel. Du kan handla på de flesta europeiska börser samt Kanada och USA direkt i din webbläsare. Det gör man förslagsvis på ett ISK med valutakonto och slipper på så vis dyra växlingsavgifter som oftast är flera gånger högre än självaste courtaget. Som aktiv kund handlar man till ett lågt courtage och dessutom erbjuder vi samlingsnota även på utlandshandeln. Och för de mer avancerade handlarna erbjuder vi även tillgång till för- och efterhandel i USA, stopploss orderläggning samt möjlighet att gå kort aktier globalt.
Man kan dela in börscyklerna i olika faser så att säga. Och den första cykeln som vi har varit igenom nu, som man kan kalla för förhoppningsfasen, det är en väldigt explosiv fas där du får ofta ganska hög avkastning trots att vinsterna inte stiger.
Mm.
Så att du all avkastning får från multiplar. Och det är precis så som det har varit, så att säga, att ekonomin har ju varit katastrof det senaste året, men börsen har gått jättebra. Någonstans här, as we speak lite grann, så går vi in i nästa fas som är den så kallade tillväxtfasen. Det karakteriseras av en väldigt stark vinsttillväxt. Men att multiplarna liksom sjunker, så att man får liksom ge tillbaks en del av det man har liksom fått i avkastning under den här förhoppningsfasen. Men det är fortfarande så att man får en positiv liksom börsavkastning, men det är liksom lite lugnare. Men på ett sätt är det liksom tryggare också, för att avkastningen kommer från vinster och de är liksom lättare att mäta. Och det kanske hänger ihop med ditt resonemang att man då rör sig till så att säga stabila kassaflöden på något sätt. För det är klart att i förhoppningsfasen så kan man liksom hoppa på allt möjligt.
Ja, men precis. Då tänker jag, då är det lite mer risk.
Mm.
Men risker finns fortfarande kvar då? Vi kanske kan komma överens om det då?
Jo, men precis. Jag tror att det du är inne på är väldigt mycket att det har, liksom, det har väl skapats segment av marknaden som är väldigt riskfyllda. Det kan ju vara, jag menar, just nu är det väldigt mycket fokus på det här med kryptovalutor och SPACs och så vidare. Där det är väldigt svårt att värdera och väldigt svårt att och liksom ha en åsikt om de är korrekt värderade eller inte, utan det blir liksom mer åsiktsstyrt. På samma sätt kan det ju vara med olika typer av startups, eller att det ju, ändra blir det ju väldigt bra eller också blir det kanske ingenting alls. Och den typen av fenomen är väl vanligare när pengar är gratis, kan man säga, än när det kostar pengar att låna och liksom finansiera de här projekten.
Mm. Så nu är vi då i tillväxtfasen, fas 2.
Ja.
Har vi haft en lågkonjunktur?
Ja.
När var den?
Ja, alltså vinstmässigt så började den redan 2019. Det vill säga att redan innan pandemin. Så vinsterna föll ju bland börsbolagen redan innan pandemin. Sen så accentuerades, eller blev det ju förstås en väldigt explosiv nedgång i vinsterna under 2020. Så jag skulle vilja säga att vi har haft en lågkonjunktur som har pågått någonstans 18-20 månader.
Mm. Och det räcker?
Det räcker, ja.
Och nu är vi på väg upp igen då?
Vinsterna är på väg upp, ja, precis. Om inget annat oförutsett inträffar, vilket förstås är möjligt, men då får man ju titta på det då, så att säga. Men som det ser ut nu så tyder ju det mesta på att ekonomiernas storlek kommer att vara större nästa år än i år.
Mm. Men du som säger att du har varit med om så många krascher. Den som jag minns då, 2008, då blev ju folk av med jobbet. Alltså det var ju mer kris, lågkonjunktur på det sättet. Det såg vi väl inte på samma sätt 2018. Behövs det inte en sån också innan vi kan lämna oss?
Fast i den här nedgången så har man ju bestämt sig för från olika myndigheters och beslutsfattare att det här är en tillfällig situation. Och den ska vi så att säga stödja på olika sätt. Så det har ju gått enormt mycket stöd av olika sätt till företag till, för att de ska kunna behålla sin personal, eller också som i USA att man då furloughed, eller att man i princip får lön från staten.
Mm. Ja, precis. Folk har ju, det är inte det jag menar. Folk har ju blivit av med jobbet, men då främst drivet av pandemin. Mm. Men det kanske inte spelar någon roll varför man blir av med jobbet.
Och, om det är Lehman eller pandemi, nej, det precis, spelar ingen roll.
Men, och behövs utan, det liksom att det sker en lågkonjunktur för att man ska kunna gå vidare igen, eller förstår du vad jag menar?
Ja, men en förutsättning för att, eller en bra grogrund för så att säga tillväxt är ju att det finns lediga resurser i ekonomin. Vare sig det är på produktionssidan eller på så att säga, för arbetskraft. Och det är ju liksom rent marxistiskt på något sätt att båda de här resurserna ska ju, både kapital och arbete måste ju få sitt. Och såklart så finns det tillgängliga resurser, och då är det ju lättare att växa. För du behöver ju inte investera på samma sätt. Och det är ju här har det ju varit lite oro, framförallt i USA sista veckorna på makrosidan, att man tycker snarare att så lite som du är inne på, att nej, men arbetslösheten är nog inte så hög som vi tror, eller folk är i alla fall inte beredda att hoppa på vilket jobb som helst i det här. Mm. Också för att de har fått olika typer av stimulanscheckar och så vidare, som gör att de är kanske rätt nöjda. Där de är lediga och liksom det är lite härligt och klarar sig rätt bra. Men förr eller senare så tror jag att folk tenderar att vilja jobba och tjäna lite pengar.
Mm.
Och om då så att säga ekonomin är på väg upp, ja, då samverkar ju de här faktorerna bra.
Liksom. Mm. Vad är faran med att stimulera sig ur en lågkonjunktur?
Faran är ju att skuldberget, som är en del av problemet, nu pandemin är ju speciell. Pandemin är ju intressant så tillvida att som orsak till lågkonjunktur, som vi var inne på lite, att den skiljer sig åt mot till exempel Lehman på ett annat sätt. Att i vanliga fall, när man, om vi tar Lehman som exempel, eller den 2008-krisen då, att det var ju liksom bankerna som blev liksom skulden till nedgången så att säga. Och när du stimulerar då efter att det här har smält, ja då hjälper du de facto bankerna. Så att det blir ju en situation där så här moral hazard, som man kallar då, det vill säga att du hjälper den som har skapat problemet på ett väldigt otäckt sätt. Men det problemet finns inte i den här lågkonjunkturen som vi har haft nu, för att pandemin var liksom ingens fel, eller ja, det finns kanske de som vill hävda det också, men det är liksom, det är svårt att säga så här, nej, men det var bankernas fel eller att det var någon annans fel, utan det här var en black swan, så tillvida att det här kunde du inte förutse, och därmed så är stimulanserna, anser man då att stimulanserna, som ju är enormt stora och ännu större än Lehman, är liksom ofarliga utifrån ett moraliskt perspektiv.
Mm.
Däremot så är det klart så en del av problemet varför vi är så känsliga för kriser är ju för att skulderna i systemet, både privata och offentliga, är ju väldigt höga. Och det spär du ju bara på när du sänker räntan och ökar skuldberget. Men det är ett mer långsiktigt problem. Och att du någon gång säkert kommer att behöva ta itu med skuldsituationen. Om det inte är så att du gör som man brukar göra historiskt, det vill säga inflaterar bort skuld. Alltså se till att det blir inflation i systemet. Och då återigen då, så blir liksom skulderna mindre värda.
Mm.
Det är ju kanske det troligaste, men det får man ju inte säga högt som beslutsfattare förstås, men så har det sett ut historiskt. Så att säga, det mest klassiska är väl Tyskland på 20-talet då, som helt enkelt som fick en sån börda efter första världskriget, och de visste inte hur de skulle hantera det, så de tryckte bara pengar och så blev det hyperinflation och sen så var skulden borta.
Ja. Vi får kanske, ska vi, har vi något mer makromässigt som vi måste bearbeta, eller kan vi gå in på?
Det finns massor av härlig makro.
Om jag väl sätter igång det så kommer vi aldrig komma härifrån. Kan vi gå in på lite mer bolagsspecifikt så att man...
Så att du känner dig tryggare.
Exakt.
Nej, men det är ju intressant det som du var inne på om, liksom, innan vi går in på bolag, men rent så att säga, ledarskapet på börsen, att hur man betraktar det här på olika sätt. Men helt klart är ju att det hänger ihop med räntan. Det kanske vi kan vara överens om. Så att jag tror att det är en fråga som kommer att vara avgörande den närmaste tiden. Så att det här finns det då två läger kan man säga i marknaden. Det ena lägret hävdar det som du var lite inne på, det vill säga peak growth eller peak som ska inträffa någon gång här under Q2 och Q3. Det vill säga att vi har varit i en lågkonjunktur, vi är på väg ur den och då har vi väldigt lätta jämförelsetal år för år och då ser det väldigt liksom, attraktivt ut just nu, men om två kvartal så kommer det se lite mindre attraktivt ut och därför så kommer så att säga, räntorna inte stiga lika mycket utan den har vi liksom lite grann bakom oss. Och den andra lägret säger så här, men det är fortfarande, och där kanske jag tillhör mer, det vill säga det är inte rimligt att USA ska ha en negativ realränta, det vill säga det ska inte vara gratis att låna pengar över lång tid om vi inte har en kris. Så att, har vi det så då är det liksom rimligt, men det blir ju väldigt avgörande förstås för vilken typ av aktier som kommer att gå bäst härifrån. Jag var ju här redan, var det oktober någon gång och pratade med dig om just värdeaktier och jag tror att du tyckte att det lät konstigt. Det ska man inte hålla på med.
Inte konstigt kanske, men snarare, jag var nog fortfarande, jag tyckte kanske det var lite tråkigt.
Det är tråkigt, ja. Fast aktier som går upp är inte tråkigt.
Nej.
Och de har ju gått väldigt bra. Från många av de här värdeaktierna har ju gått kanske mellan 50-100% på 6 månader. Medan tech-aktier har typ stått stilla. Så att det har ju varit så att stora frågan är ju någonstans, så här, kommer det här att fortsätta eller kommer det inte att fortsätta? Och för mig blir det lite så här sunt förnuft liksom, i mitt resonemang. Att jag tror att det kommer vara mer nyanserat. Sista 6 månaderna har varit liksom a one way street, bara äg value. Du liksom skulle ha sålt allt du hade i tech och köpt tråkiga värdebolag. Så att säga. Och jag tror inte att det kommer bli så enkelt härifrån, utan det kommer nog bli lugnare. Men jag tror fortfarande att eftersom jag tror att räntan kan stiga ytterligare något, så risk reward ser fortfarande lite bättre ut i värdeaktier. För det är också så att Lehman-krisen blev ju en speciell situation. Det som normalt sett händer i en lågkonjunktur är att först har vi haveri och då är det ofta cykliska aktier och banker som havererar mest och tillväxtbolag som klarar sig bättre. Och sen vid något tillfälle så bottnar konjunkturen och räntorna och sen börjar värdeaktier ta över. Så för över tid har värde- och tillväxtaktier gått liksom. Det kan skilja sig åt under perioder, men det är liksom som ett dragspel. Ibland går det ena bättre, ibland går det andra bättre. Och det hänger som sagt oftast ihop med räntorna. Men det som hände efter Lehman var att räntorna kom aldrig ordentligt upp. För att banksystemet var trasigt och man kunde inte låna ut. Vilket är att vi hamnade i en period där det inte var lågkonjunktur, men där tillväxten var väldigt låg. Och det som många kallar för secular stagnation. Vilket gjorde att value, värdebolagen, fortsatte att gå dåligt under en period av 10-12 år. Vilket gör att värderingen, så att säga, värderingen på värdebolag som normalt sett i det här läget ska vara låg och är liksom ganska extrem.
Vad menar du med dåligt relativt? Tillväxtbolag eller?
Ja, jämfört med börsen, jämfört med vad du än, så att säga, vad du än jämför med egentligen. Utan det har liksom, de har gjort sina små försök. Men Medan då värderingen på tillväxtbolag, tech och mycket av liksom medtech, läkemedel och så vidare, den är ju extremt hög. Så att skillnaden i värderingen mellan värdebolag och tillväxtbolag har nog aldrig varit så här stor någonsin. Möjligen med undantag då för år 2000.
Mm. Vad är ett värdebolag för dig? Hur skulle du definiera det?
Men ett värdebolag är ju ett bolag som tjänar pengar och som där så att säga multiplen på vinsterna är väldigt låg. Oftast ensiffrigt då, alltså P-tal eller beroende på vilket mått du väljer. Vilket gör att det blir också så att bolaget, om du betalar utdelning, att du kan få en väldigt hög utdelning på aktierna också. Men det som då också händer i och med att de ofta har en cyklisk natur på det ena eller andra sättet, betyder ju också att de kan få en högre vinsttillväxt under en period. Inte långsiktigt, men under den här perioden när så att säga ekonomin återhämtas. Och det ser vi ju nu att den relativa vinsttillväxten i till exempel financials eller finansbolag, banker och så vidare, är högre än i techbolag. Och så har det ju inte varit de sista 10-15 åren, utan det är ju en situation som vi befinner oss i nu. Vilket gör att även om de går upp 30-40% så ser de fortfarande jättebilliga ut. Och det är ju precis det vi har varit igenom nu.
Mm.
Så att de här bolagen har gått väldigt bra men ser fortfarande väldigt billiga ut. Och däremot över lång tid, nu pratar jag väldigt mycket värdebolag, men jag är ju, så att min fond har ju som grundprincip att inte investera i värdebolag, utan bara göra det när situationen är extrem. Utan över tid tror jag att man ska äga tillväxtbolag. Men nu är situationen extrem. Vi har liksom dragit hela den här tillväxtboomen
men
så långt.
Du tror ju fortfarande på stigande tillväxt.
Ja.
Varför tror du inte på tillväxtbolag då?
Ja, för att tillväxtbolag, definitionen av det är ju att de har en stabil tillväxt. Så den är inte cyklisk utan den är ju strukturell. Så när det blir, vilket gör att attraktiviteten i ett tillväxtbolag är ju som högst när tillväxten är låg och räntan är låg. Medan attraktiviteten i ett värdebolag ökar när tillväxten är hög. För då stiger deras vinster som nu snabbare än ett tillväxtbolag. Vilket är liksom, det blir ett paradox i sig. Så att jag tror att vi fortfarande kan ha en period av kanske ett år till. Där risk-reward är mer attraktiv i värdebolag. Sen tror jag att man ska tillbaka till tillväxtbolag. Så att förhoppningsvis är de billigare då och så att säga vi är liksom klara med den här reflateringen av ekonomin.
Mm. Vad gillar du för värdebolag då?
Ja, men jag tycker ju till exempel kapitalförvaltare är ju utbombade. Alltså, nu jobbar jag ju i industrin så att det är ju liksom också lätt för mig att förstå den typen av bolag. Men de har ju blivit utbombade värderingsmässigt av två anledningar. Dels för att de hänger ihop med hela banksektorn normalt sett och bank har varit out of favor då egentligen ända sedan Lehman. Men utöver det så har du haft den så kallade aktiv-passiv diskussionen där man då har hävdat att institutioner flyttar pengar från aktiv kapitalförvaltning till passiv kapitalförvaltning och det betyder lägre marginaler för kapitalförvaltarna, vilket är liksom sant förstås, men det är ju liksom, det är bara en del i hela så att säga, i dynamiken. Det är ju också så att när börsen går upp så tjänar kapitalförvaltare mer pengar, period. Så det är vare sig de är i passiv eller aktiv eller både och. Och många kapitalförvaltare gör ju både aktivt och passivt och kan tjäna pengar på att flytta pengar mellan de här.
Vilka bolag tänker du på då?
Ja, vi har investerat i Invesco till exempel. Det är ett stort fondbolag. Ja. Och de har en hög dividend yield. De tjänar väldigt bra med pengar. Det är fortfarande P8 8 eller P/E 9 på nästa års vinst. Och det är fortfarande liksom ett väldigt ifrågasatt segment, framförallt i USA. I Sverige har vi väl inte så många renodlade kapitalförvaltare på börsen. Här är det ju sådana som, liksom, ska man köpa kapitalförvaltare så är det väl många som köper Avanza och Nordnet, och de är ju inte alls billiga på det sättet. Det har gått väldigt bra för dem, men det är ju en mer, deras affärsidé är väl mer att stjäla kunder från banker så att säga.
Ja, det kanske var lite hårt.
eller vart tar de annars sina kunder?
Nej, men det är väl ett komplement skulle jag säga.
Ja, jo, men historiskt har kanske många haft sina besparingar i bankerna. Och nu har de flyttats till kompletterande bolag.
Mm.
Men de är inte billiga, det var det som var min poäng. Vilket
det är
gör
tillväxt.
Att det är mer tillväxt, ja.
Mm.
Så att de ska man nog köpa om man tror att de ska fortsätta växa och växa snabbare än bankerna till exempel.
Mm.
Så att återigen så, som sagt, så tittar jag ju kanske mer på USA och på, än vad jag gör på svenska marknaden. Så det är kanske svårare att hitta exakt, eller att översätta det till svenska bolag.
Mm. Du pratade lite djuraktier sist du var här.
Ja.
Är det billigt?
Jo, det är inte billigt. De har ju gått väldigt bra och är ju tillväxtbolag så att säga. Så att IDEX som vi äger då, som gör utrustning och diagnostik kit till veterinärer, det är ett väldigt lukrativt segment just nu eftersom det är väldigt många som skaffar hund och andra husdjur. Så att vi tror ju fortfarande att den trenden, jag menar, husdjuren försvinner ju inte nu när de är införskaffade, utan den kommer ju vara positiv de närmaste 10-15 åren.
Ja, men gör du ändå avkall på det då?
På marginalen så skulle jag ju liksom, tror jag att värdebolag kanske kommer att stå sig bättre närmaste året. Vi har inte sålt ur portföljen, men på marginalen har vi kanske nettoköpt annat än just IDEX. Återigen, det är ju den här lite, jag hamnar i en konstig situation som långsiktigt tror jag att man ska äga tillväxtbolag. Jag tror ju att vi kommer tillbaka till en situation där tillväxten i den långsiktiga strukturella tillväxten är på väg ner i ekonomin jämfört med vad vi var vana på 80- och 90-talet.
Mm.
Och därmed så kommer räntorna fortsätta vara relativt sett låga, och då kommer tillväxtbolag klara sig väldigt bra.
Mm. Men du måste gå in i valuebolag också, eller för att du mäts, benchmarkas mot?
Ja, alltså, jag tycker nog någonstans att man har ett ansvar att försöka få så bra avkastning i varje givet läge som helst när man jobbar med andras och även sina egna pengar förstås. Men jag är inte beredd att avstå avkastning bara för att vara dogmatisk. Det tycker jag verkar knepigt. Om jag tror att det är rätt, och sen ibland om man fel också, så det får man ju också, men än så länge har det ju varit rätt och det tuggar på liksom.
Men vad gillar du mer för värdebolag då? Jag måste ha lite mer och...
Du måste
ha
mer att tugga i.
Ja,
precis. Nej, men som sagt, kapitalförvaltare är ju en stor sektor som jag tror du kan grotta i. En riktigt tråkig sektor som är liksom så tråkigt att jag nästan inte vågar nämna den, är ju försäkringsbolag i USA. Det finns säkert kanske här också, men de är också väldigt utbombade och ännu billigare än kapitalförvaltare. Så där har vi både något som heter Lincoln National och vi har även engelska Prudential. Och som har egentligen två ben. De har dels en traditionell försäkringsrörelse, men sen har de också en väldigt tillväxtdriven asiatisk rörelse. Så att den har liksom två ben. Men Lincoln National är ett sånt där bolag som är så tråkigt så att klockorna stannar.
Men vad kan man använda, vad har de för vinsttillväxt då?
Det är ju väldigt lågt. Ja. Men det som händer i ett försäkringsbolag när räntorna stiger, och det här är ju lite liksom bizarrt, är ju att skulden som de har gentemot sina försäkringstagare minskar när räntorna går upp. För den diskonteras. Egentligen kan man ju se det nästan som ett motsatt tillväxtbolag. Så att säga. De tjänar pengar på när räntorna går upp. Mm. För att deras skuld till deras försäkringstagare blir mindre. Det diskonteras med en högre ränta. Istället som ett tillväxtbolag, deras framtida vinster när räntan går upp, ja, då diskonteras det, då blir de mindre värda. Så att man kan säga att det är spegelbilden av ett tillväxtbolag lite grann. Men man köper ju då mest av den anledningen och för att multipeln då, jag tror att det handlas på P5 eller 5,5. Vi har ju också ett väldigt härligt kinesiskt naturläkemedelsbolag som heter China Shineway. Och som har varit så out of favor under många år, så att när vi köpte in den här i höstas så handlades den under kassan. Alltså, så att rörelsen hade ett negativt värde. Och det här är ändå ett bolag som tjänar pengar och har funnits i väldigt många år.
Det är liksom, men varför inte... är det så? Då blir man ju avskräckt, så blir man inte det.
Jo, men så jag har ju följt det här bolaget i många år. Jag har träffat dem, så de gör ju olika typer av naturmediciner. Och det går trender i det där precis med allting annat. Ibland så vill kinesiska staten att promovera det här. Men ibland så händer det liksom lite knasigheter, att det blir skandaler, att det är något bolag som säger att det är ett naturmedel och säger är det inte det. Så det är en liten rörig subsektor i den kinesiska hälsovårdsindustrin. Men som sagt, jag har följt det här bolaget länge då, men jag blev lite chockad när jag tittade på det då, när jag insåg att det handlades under kassan. Så då kunde jag tyvärr inte åka och besöka dem, jag hade liksom teamsmöte och telefonmöte med ledningen och försökte förstå. Men det var också så att en del av de här i Kina är ju en del av de här naturläkemedlen receptbelagda.
Mm.
Vilket gör att de drabbades ju också av pandemin då. Att färre gick ju till sin husläkare.
Mm.
Och därmed så att säga gick försäljningen ner lite grann. Framförallt under första kvartalet förra året. Så att, men nu har de börjat tugga på här. De växer med 30-40% i dagsläget. Och handlas väl på ensiffriga P/E-tal och har en kassa som nästan motsvarar hela börsvärdet. Så att det går fortfarande, och det blir också ett småbolag i Kina har varit helt out of favor under lång tid. Emerging markets generellt sett har ju varit out of favor, men och går man ner i småbolagssegmentet då så är det liksom extra out of favor. Så att man får ju gräva lite på lite andra ställen. Liksom.
Ja, för jag tänkte, hur hittar du de här? Vad söker du på? Vad screenar du på?
Ja, nej, men det här är ju gamla... Liksom så här, det här bolaget har jag ägt från tid till annan sedan tidigare. Jag var ju emerging markets-förvaltare under ett antal år också. Så att jag har ju en del... Jag har ju erfarenhet från lite olika segment i marknaden.
Mm.
Vilket gör att den... Den är inte screenad fram, utan den finns på min lista av bolag som jag tittar på då och då.
Mm.
Men som sagt, den är säkert lite utanför fokus för de flesta placerare.
Mm.
Och det kanske är bra ibland.
Mm.
Jag började ju som småbolagsförvaltare på Norden, och orsaken till att jag fick det jobbet var ju för att det segmentet då på 90-talet var helt out of favor. Nu är det ju liksom det hetaste av det heta, men då var det ingen som ville ha det jobbet i princip. Så att, och då var ju småbolag superbilligt i Sverige och Norden, vilket det kanske inte är längre. Så att man måste ju också anpassa sig till liksom hur trenderna går, och sen måste man också välja när man ska gå emot trenderna. Över tid lönar det sig inte att gå emot trender, utan man måste ju ha en trigger för varför man tror att saker och ting ska vända. Och i det här fallet var det ju räntan som vände.
Mm.
som gjorde att jag tyckte att jag måste börja leta och rota på andra ställen. Så de sista 10 åren så har man ju i princip varit fokuserad på tillväxtbolag. Liksom. Det är liksom det som har så att säga, varit the go-to.
Mm. Så då landar du i kapitalrådgivare, försäkringsbolag och natur och kinesisk hälsovård.
Ja,
ja det, varför inte? Det är en blandning,
en bra cocktail.
Hur ska vi sammanfatta våra tankar nu då?
Hur vi ska sammanfatta våra tankar?
Du är positiv fortfarande, men du har ju alltid defensiv underton. Det har du ju alltid. Men du är ändå positiv.
Jag är positiv. Vi är fullallokerade i aktier. Men jag tror att den explosiva avkastningen som man kanske har fått under en period, det kanske inte är det man ska räkna med, utan snarare att man har en avkastning som är mer normal, inte vet jag, 10-15%. Jag tror att den avkastningen kommer att komma ifrån bolag som är bra värderade och som har en bra tillväxt i det här läget. Snarare än att man bara får det från multipeln.
Och på lite längre sikt är du positiv till tillväxtbolag, men i kortare perspektivet, säg närmsta året, då är det värdebolag.
Ja, eller mer blandat så att säga. Det kan ju vara så att det är vissa tillväxtbolag som kommer att fortsätta gå bra också, men det kommer inte vara en one-way street som det var egentligen under 10 års tid. Utan jag tror att hittar man rätt inom värdebolag så tror jag att man kan få en väldigt bra avkastning där också.
Mm. Så nu gäller det att börja räkna lite.
Ja, lite så.
Och vill du skicka med tre tips på vad man ska titta efter för att identifiera ett värdebolag?
Ja, låg multipel men låg finansiell risk tycker jag är en bra startpunkt i värdebolag. Det vill säga det finns ju många bolag som är billiga men som har en hög som har skuldsättning och en hög finansiell risk.
Vissa är billiga på grund av en anledning.
Ja, det tror jag inte man behöver. Det behöver man inte liksom. Du behöver inte ta den risken.
Nej.
Det är den ena saken. Och det andra är att jag tror att man ska vara försiktig eller se till att köpa bolag som åtminstone inte missgynnas av ifall räntorna fortsätter upp.
Mm.
Och vare sig det är då till, som försäkringsbolag eller kapitalförvaltare eller någonting annat så att säga, som inte har för stor andel av sina vinster långt i framtiden.
Mm. Och tredje tipset?
Jag tror att det var tre, var det inte det? Var det inte de första två?
Kan vi... Ja, men jag tyckte det var en.
Okej. För att vara lite tråkig så tror jag då att utdelningar kommer att bli en, så där, rent matematiskt blir en viktigare del av avkastningen going forward. Mm. När så att säga, avkastningen blir lägre. Så har man en bra utdelning så är det en bra start på vägen. Så att jag tror att de kan få sitt litet tillbaka sving.
Comeback.
Ja.
Han var kul.
Ja.
Ja. Tack så jättemycket för att du ville komma hit.
Tack själv.
Alltid lika trevligt.
Det är helt på min sida nöjet.
Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.